Podplay.
I ett garage i ett lugnt grannskap i norra Chicago sitter sex av stadens mest hänsynslösa gangstrar och snackar strunt. Det är en kylig förmiddag den 14 februari 1929. En sjunde man kliver in. En bekant som är tjenis med gänget. Han sätter sig med de andra och får en kopp kaffe. Men han hinner knappt svälja den första klunken innan en grupp poliser stormar in i garaget. Några bär uniform. Ett par är civilklädda. De radar upp de sju männen mot tegelväggen. Gangstrarna suckar och svär lite vant. Det är inte första gången de har med polisen att göra. Men det här är inga riktiga konstaplar. Och istället för att gripa männen drar de fram kulsprutor och hagelgevär och trycker av. När kulröken och tegeldammet till sist klarnar ligger sju blodiga kroppar i garaget. De civilklädda konstaplarna dumpar nu sina vapen. Lyfter händerna över huvudet och marscherar ut framför sina uniformsprydda kollegor. För folk på gatan ser det hela ut som ett ganska vanligt gripande. Ingen vet att männen precis utfört en massaker på uppdrag av Chicagos mest kallblodiga gangsterkung. Du lyssnar på Historiska brottslingar om Al Capone med mig, Mitcho Batalov. Alphonse Capone ser dagens ljus i en trång lägenhet i Brooklyn 1899. Hans föräldrar är helyllemänniskor som emigrerat från Italien till USA i jakt på ett bättre liv. De har slagit sig ner i en del av Brooklyn där många har gjort samma resa som de själva. Värderingarna i familjen är tydliga. Man jobbar hårt, håller sig på rätt sida lagen och ber Gud om vägledning.
Ja, som barn sägs det att Al är mycket snäll och duktig pojke.
Det här är Rolf Wrangnert. Han är kriminalhistoriker och kommer hjälpa oss att navigera genom djungeln av historiska gangsters.
Han är väldigt artig, han lyder sina föräldrar och han sköter sig bra i skolan. Och grannarna, de har faktiskt bara gott att säga om honom. Men trots att Al är verkligen inte någon dumbo, men hans allt hetare temperament kommer sätta käppar i hjulet för hans skolgång helt enkelt. Därför i sjätte klass så får han helt plötsligt ett utbrott på en lärare. Och då brister det. Al slår till läraren. Och han blir förstås relegerad.
Från och med den dagen är det livets hårda skola som gäller. Al briljerar i sina nya studier. Där gatorna är klassrum och man skriver prov med sina knogar. Han går med i flera gatugäng och deltar i stölder, slagsmål och beskyddarverksamhet. På 1910-talet, när Al är i övre tonåren, får han jobb som vakt på en shabby bar ute på Coney Island. Haket, som heter Harvard Inn, har mer än bara sprit på menyn. Det är en inrökt spelhåla och andra klassens bordell. Als jobb går ut på att hålla kunderna i schack och se till att ingen smiter utan att betala. Samtidigt har han fått upp ögonen för tjejer. Han besöker regelbundet kvinnorna som tvingas sälja sina kroppar i de dolda rummen på Harvard Inn. Och under sina pass ute i barens rökfyllda hallar flörtar han skamlöst med gäster som faller honom i smaken. Det är under ett sånt halvdant raggförsök som en svartsjuk förbannad man attackerar honom med en kniv. Knivincidenten ger Al tre långa ärr i ansiktet och ett nytt smeknamn, Scarface. Själv hatar Al namnet. och alla som vågar yppa det i hans närhet kan räkna med att besvaras med våld. Men det är inte bara barer och bordeller som tar upp hans tid. Han är en fena på både biljard och dans och gör det så ofta han kan. Och en kväll på dansen slår blixten ner i Als härdade hjärta. Hon heter May Coughlin, är ett par år äldre och kommer från ett irländskt område. Italienare och irländare råkar ofta i luven på varandra på New Yorks bakgator. Men det hindrar inte May och Al. De är kära. Och snart blir May gravid. 1918 när Al är 19 år gammal får paret en liten grabb som döps till Albert Francis Capone. Men han kallas mest för Sonny. Ett par veckor efter att pojken kommer till världen gifter sig paret. Al är inte ens 20 år gammal, men måste hitta ett sätt att försörja sin lilla familj. Han överger gatans liv och tar ett hederligt jobb som bokhållare i Baltimore, några timmar söder om New York. Men 1920 dör hans pappa och Al flyttar tillbaka till Brooklyn. Kanske känner han ansvar för sin älskade mamma och vill hjälpa henne mer. Men kanske inte. För knappt har han ställt ner resväskan i hemkvarteren förrän Al är tillbaka i sina gamla vanor på gatorna. Och nu spår det ur snabbt.
Ja, detaljerna bland historikerna av den här delen av Als liv, de är faktiskt lite luddiga. Men på något sätt så blir han inblandad i ett gängmord. Man vet inte riktigt hur. Och i samma veva så misstänks Al också ha mördat en av de prostituerade unga kvinnorna som hölls i modernt slaveri helt enkelt i stans bordeller. Och tydligen så trodde Al att hon höll undan pengar från cheferna och försökte blåsa någon. Men nu är han alltså ett hett byte för polisen.
Med polisen flåsande i nacken känner Al att ett miljöombyte vore lämpligt. Och som ett brev på posten kommer en inbjudan. En bekant från både gatugängen och Harvard Inn som heter Johnny Torrio har flyttat till Chicago. Där ser han stora möjligheter för den som vågar ta för sig. Och han vill ha Al vid sin sida. Innan 1920 tar slut går flytten från Brooklyn. Nu kommer Al till Chicago. En plats han kommer förändra för alltid.
Ja, på 20-talet så är Chicago verkligen en stad med växtverk. På det är bara knappt 50 år så har alltså befolkningen gått från några 100 000 till nästan 3 miljoner. Och det är lyftkranar och skyskrapor som dominerar stadens, ja, den är ju Art Deco-stylad skyline här på 20-talet. Överallt så är det människor som drömmer om ett annat liv. Och det här är också en hubb egentligen där man stannar till på vägen västerut där man ska få sig sin lilla land att bruka och sin lilla gård. Men många blir kvar här. Blir kvar här för evigt. Förresten är det väldigt många svenskar som har hamnat i Chicago. Men det har egentligen inte med Al Capone att göra. Men det är intressant ändå som en liten extra fakta. Och i de här invandrartäta, smutsiga förorterna så finns det oändligt med bordeller och spelhålor och schabbiga hotell. Och det är i de här syndiga tegelhusen då som Al Capone lägger grundstenarna för sitt imperium.
Johnny Torrio, den bekante som bjöd med Al till Chicago, har den senaste tiden stigit i rang i den undre världen. När det glada 20-talet gryr är han boss för Chicagos mest lönsamma brottsimperium. Spelhålor, beskyddarverksamhet och framförallt bordeller är källan till hans underjordiska inflytande. Ibland är det tyst diplomati som gäller. Mutor, handskakningar och köpta politiker. Andra gånger är det knivar och revolver som uttrycker sig bäst. Samma år som Capone flyttade till Chicago träder en ny lag i kraft i USA. Förbudet att sälja, transportera eller tillverka alkohol. Det är tänkt att nyktra till landet minska våld i hemmen och olyckor på fabrikerna. Det är mest kristna lantisar som röstar igenom lagen. Här i Chicago, ett sorts industriellt Gomorra, är det svårt att hitta en enda person som gillar det nya förbudet. En av landets största industrier har alltså blivit olaglig, men efterfrågan är lika hög som alltid. Det gör öl- och spritlangning till en guldgruva för de som inte räds att kliva över lagens gränser. Och tillsammans med sin kompanjon Torrio kommer Al Capone inte bara korsa den här gränsen, utan fullkomligt demolera den. De breder ut sig över södra Chicago och ger sig direkt in i handeln med förbjuden alkohol. På 20-talets hemliga lönnkrogar, som kallas för speakeasies eftersom man ska snacka tyst där inne och inte prata för mycket om dem, flödar den olagliga alkoholen ner i Chicagobornas törstiga strupar. Åt andra hållet flödar dollarsedlarna rakt ner i fickorna på Torrio, Capone och deras kumpaner. Kompanjonen Torrio föredrar att lösa problem med hjälp av pengar och övertalning. Han mutar poliser och politiker på löpande band för att freda sig från utredningar och nya lagstiftningar. Många sådana så kallade investeringar gör han i Chicagos kranskommuner. Där är det billigare med politiskt inflytande, men lika hög efterfrågan på sprit och synd. I början av 20-talet när Al Capone först anlände till Chicago är han lite av en doldis. Men det dröjer inte länge innan det ärrade ansiktet flitigt känns igen utanför stans största bordeller. På andra håll syns han med stora sedelbuntar som han glatt räcker över till poliser, vittnen eller politiker. Det är han som tar hand om de flesta av kumpanen Torrios ljusskygga investeringar. Al är helt enkelt den som håller ställningen ute på gatan och tar gärna till våld när det behövs. Han är inte rädd för att visa vad som händer när man går emot honom eller kumpanen Torrio. Och under ett lokalval 1924 i förstaden Cicero utanför Chicago kommer Al Capone visa sin kallhamrade effektivitet.
Ja, det som händer här är att en av de politiska kandidaterna vill införa reformer som rimmar väldigt illa med Al Capones intressen. Och därför backar han och kumpanen Torrio en motståndare. Och inför valdagen så kallar Al in hundratals män för att, som det heter, övertyga stadens medborgare att rösta rätt. Det vill säga med hot och våld och ren skrämsel. Och det här blir då en smutsig tillställning. Många så kallade besvärliga väljare som inte vill göra som Al Capone vill, de blir misshandlade. Och det är till och med mitt i vallokalen. Och på gatorna är det liknande scener. Capones gäng kör runt i stan och trakasserar motståndarnas valarbetare. De skjuter till och med mot deras högkvarter. De kidnappar jobbiga väljare. Och enligt en skröna så örfilar Al själv den sittande borgmästaren när han tycker valet går för osmidigt. Om det är helt sant eller inte, det vet vi faktiskt inte.
Als kandidat vinner valet. Men det blir ändå en svart dag i Capones liv. Mitt i alla gatustrider hamnar en av hans bröder i skottlossning med polisen. Han skjuts full med kulor och faller blodig till marken. Begravningen för brorsan Frank Capone är rejält påkostad, med blomkransar för tiotusentals dollar och en lång bilkorter som långsamt makar sig genom Chicagos breda gator. Men det händer mer 1924 som kräver Als uppmärksamhet. För det finns andra gäng i den myllrande storstan som vill ha en del av kakan. I några år har det rådit fred mellan de hänsynslösa spritlangarna. Men nu vill en rival från norra Chicago ta sig in på Capone och Torrios område. Han lurar Torrio i en fälla där han blir haffad av polisen mitt på ett olagligt bryggeri. Kumpanen Torrio kommer dömas till några månaders fängelse för brott mot förbudslagen. Men det är inte det som är huvudproblemet. Att bli lurad på det här sättet är förnedrande. Det skadar både hans och Capones rykten. Och deras hämnd låter inte vänta på sig. Rivalen som förnedrat dem är inte bara en skjutglad gangsterboss. Han är dessutom stans skickligaste florist. Hans högkvarter är en blomsterbutik där bossen själv jobbar flera kvällar i veckan. Och det är här han kommer stämpla ut en gång för alla. I november 1924. Då kliver ett par pistolmän in och skjuter tills bossen ligger livlös bredvid skälkarna på golvet.
Ja, nu är rivalen alltså död. Men hans kumpaner och gängmedlemmar som fortfarande är i livet, alltså de ser nu totalt rött. Och det är genom den blodiga vågen som sköljer över Chicago efter det här mordet i blomsterbutiken som Al Capone kommer bli stadens envåldshärskare så småningom. Men det är väldigt nära att det kostar honom livet innan.
En förmiddag i januari 1925, 2 månader efter mordet i blomsterbutiken, kör Al med sina livvakter i centrala Chicago. Från ingenstans dyker en annan bil upp, med nedvevade rutor och maskerade män på fotbrädan. De öppnar eld och pepprar Capones bil full med hål. På något mirakulöst sätt klarar sig Al utan en skråma. Men det går inte lika smärtfritt för hans kompanjon Johnny Torrio. Ett par veckor senare är han på väg hem när 3 män dyker upp bakom honom. Hagelskurarna slår omkull Torrio och ett av pistolskotten tränger in i huvudet. Motpatrullen lämnar honom att dö på gatan. På något ofattbart sätt överlever han och hamnar på sjukhus. Men uppriven och ursinnig Al besöker honom och ber om tillstånd att släppa helvetet lös på rivalerna. Men istället för att gå med på Als förfrågan gör Torrio något som ingen väntat sig. Han ger bort hela sitt imperium. Alla lönnkrogar, bordeller, spelhålor, smuggelverksamhet och bryggerier. Alltihop läggs i Al Capones 26-åriga händer. Nu är han boss för Chicagos största gäng. Men det är ett hotat imperium han ärver. Med ledaren Torrio ur vägen ser andra gängen chans att ta för sig av hans territorium. Al bestämmer att bästa sättet att visa vem som är herre på täppan är att låta pistolerna sköta snacket. Blir ett krigets år. Bomber briserar på lönnkrogar och i gränderna Oscar hagelgevären. Och det är nu ett nytt vapen tar plats i gängkrigets rampljus. Kulsprutan. Den spottar ur sig 10 skott i sekunden och leder många unga gangsters raka vägen till bårhuset. Det dröjer inte länge förrän Chicagoborna känner igen ljudet av maskingevärets dödliga trumvirvel. Pressen kallar kärvänligt vapnet för Chicago Typewriter, eller mest känt Tommy Gun. En klagande allmänhet kräver ett stopp på våldet. Och hur många politiker och poliser Capone än mutar, finns alltid de med rent mjöl i påsen. En kväll på sommaren 1925 slår de till mot en av hans lönnkrogar i förstaden Cicero. Själva tillslaget är inget större problem för Capone eller hans affärer. Redan samma natt är krogen igång igen och smuggelspriten flödar till ljudet av klapprande danssteg och jazzsolon. Men poliserna får med sig en drös bokföringspapper från räden. Om några år kommer de här gulnade bladen ställa till det ordentligt för Capone. Men det är sen. Än så länge lever Capone i fantastisk lyx och solar sig nästan dagligen i medias strålkastare. För gängkriget skapar otaliga löpsedlar. Journalisterna svävar som gamar runt varenda mordplats eller sönderskjutna spelhåla. Och Al gömmer sig inte för reporterna. Han bjuder på det ena saftiga citatet efter det andra. Om han redan var en bekant figur på södra sidan av Chicago och några kranskommuner, blir den korpulente herren med de stora ären snart en av landets största kändisar.
Ja, det har ju tagit ett drygt år av krigande, men Al har nu tryckt undan de största hoten mot sin verksamhet. Men våldet det fortsätter, utan någon ände i sikte. Och det vill Al ändra på. Och kanske är det kumpanen Torrios gamla läxor som ekar i bakhuvudet på honom. För under hösten 1926 så kallar han de andra gängledarna till möte. Precis som man har sett i så många serier ifrån den här tiden. De håller på att förvandla en guldgruva till ett skjutgalleri, säger han. Och det bästa vore helt enkelt att man la alla oförrätter åt sidan, slutade inkräkta på varandras områden, respekterade varann och dessutom kunde skratta hela vägen till banken. Och de andra bossarna håller med, så blir det.
Al Capone har, som vi vet, bevisat gång efter annan att han är en hänsynslös man. Men nu när det råder fred kan han fokusera på annat. Som att sätta sprätt på sin väldiga rikedom. Sidenkalsonger, diamantprydda slipsnålar och skräddarsydda skjortor pryder den unge mannen dagligen. En pärlevit hatt från Italien ligger på det tunnhåriga huvudet. Och i fickorna trängs sedlar han inte hunnit spendera ännu. Han flyttar in på flera lyxhotell där han och hans kumpaner tar upp hela våningar. Det ryktas att han är god för omkring 100 miljoner dollar vid den här tiden, runt 1927. Det motsvarar mer än 1,8 miljarder idag.
Ja, under ett par år nu så kommer faktiskt livet att fortsätta leka för Al Capone. Han har antingen mördat eller mäklat fred med sina fiender och han har mer pengar än Gud, mer eller mindre, åtminstone tycker han det själv. Stora delar av befolkningen är faktiskt på hans sida. De ser honom som en slags folkhjälte, för han ser ju till att folk har öl och dricka, de har klubbar att dansa på. Han tillhör ju liksom den totala motsatsen mot den här nykterhetsrörelsen med sina religiösa idéer, där folk inte får ha kul helt enkelt. Och hans svulstiga rikedom tycker vissa till och med är inspirerande. Det är ett gott betyg på den amerikanska drömmen. Och det här är det glada 20-talet. Men de enda som kommer råka illa ut, det är andra gangsters. Och vad gör väl det, tycker många, att de skjuter ihjäl varandra. Men 1929 kommer det hända ett par saker som får folket att totalt ändra sin uppfattning om Al Capone.
Några som aldrig trivts eller varit nöjda med freden är gänget på norra sidan av stan. De som attackerade kumpanen Torrio några år tidigare. I början av året kapar någon en av Capones spritleveranser från Kanada. Och alla spår leder till gänget på norra sidan. Och med det är freden i Chicago slut. Det är nu, efter kapningen, som Al skickar den där mordpatrullen till garaget där fiendegänget hänger ibland. Förklädda till poliser avrättar Als män sina motståndare innan de hinner fatta vad som pågår. Sex gangstrar dör och en sjunde man som bara var förbi och hälsade på möter samma öde. Pressen döper det till Alla hjärtans dag-massaken eftersom blodbadet äger rum den 14 februari. Och nu rinner bägaren över för Chicagos annars så tålmodiga medborgare. Ett blodigt massmord mitt på dagen i ett sömnigt grannskap och en oskyldig man bland de döda. Det är bara för mycket. Och trots att inga bevis kan kopplas till Capone vet alla att han ligger bakom dådet. Gatorna fylls med skrikande röster som kräver att myndigheterna ska göra något åt gangstervåldet.
Och det händer en annan sak 1929. En liten historia som kallas den stora depressionen. Börsen i New York får total härdsmälta och miljontals amerikaner blir totalt barskrapade. Al Capone märker ju knappt av den här lågkonjunkturen först. Men arbetarna på gatan, de gillar ju inte helt längre hans flådiga skryt. Det sticker i ögonen när många amerikaner knappt har en cent. Men Capone försöker anpassa sig. Han startar soppkök för de hungriga och tonar ner lyxen. Men det går liksom inte. Han njuter för mycket av sina smycken, sina lyxvåningar och sidenkostymer för att helt ge upp dem.
Hoten hopar sig. Det ryktas att några av Als egna män planerar att mörda honom. Det problemet löser han personligen. På en lyxig middagsbjudning ställer sig Al upp och misshandlar de misstänkta med ett baseballträ. Sen får hans livvakter avsluta jobbet med sina revolver. Men det är trycket från åklagare som hotar mest. Al ordnar lämpligt nog så han blir arresterad i Philadelphia när trycket är som värst. Han döms för olaga vapeninnehav och flyttar till en bekvämt förberedd cell. Därifrån fortsätter Al sköta sina affärer i lugn och ro, medan hoten blåser förbi. Han släpps efter några månader för gott uppförande i april 1930.
Mordförsök, åtal, allmän uppfattning. Ingenting verkar bita på den här burduse gangsterbossen i Chicago. Han bara fortsätter att bjuda på skrytsamma citat, skottsalvor i gränder och sprit i massor. Men i 30-talets början här så sitter en grupp mycket hängivna utredare och jobbar på ett helt nytt spår. Eftersom man aldrig lyckas koppla Capone till något våldsbrott måste man ta till något annat. Alla vet ju att han är rik som Krösus själv. Men när betalade han egentligen skatt senast?
Skatteutredarna sitter med uppkavlade ärmar och tar sig igenom oändligt med arkivskåp i jakt på bevis. Och nu hittar någon de där bokföringspappren från räden i Cicero 1925. Där har varenda dollar, välförtjänt eller inte, som betalats till krogen antecknats. En stor procent av intäkterna har gått till en viss Al. Kan det vara gangsterkungen själv? Utredarna fortsätter med blodad tand och luskar metodiskt reda på mängder med betalningar till Capone. Hundratusentals, kanske miljontals dollar har gått raka vägen ner i hans kritstrecksrandiga fickor. Men Skatteverket har inte sett röken av dem. I juni 1931 dras han inför rätta. Åklagaren menar att Capone är skyldig flera hundratusen dollar i skatt. En förmögenhet på tiden när folk knappt minns hur en dollar ser ut. Men när Capone kliver in i domstolen är han lika självsäker som vanligt. Han har en uppgörelse med åklagaren. En plea deal. Han erkänner sig skyldig till några mindre brott. Betalar en saftig böter och sitter en kort tid på något bekvämt fängelse. Han skryter för reportrar att allt redan är så gott som klart. Men när alla samlas i rättssalen förklarar domaren att han minsann inte är bunden vid någon uppgörelse mellan åklagare och försvar. Han kastar ut Capones plea deal. Den gills inte. Nu har Capones dyra advokater rejält med svett i pannan och Capones humör börjar koka.
Den här rättegången som följer skriker fullkomligt av fusk och brutna regler. Domaren ser bland annat till att byta ut hela juryn efter misstankar om att Capone har försökt påverka dem. Och med tanke på att Al redan erkänt så blir fallet inte direkt enklare för hans försvarare. I oktober 1931 döms han till 11 års fängelse för skattebrott. Och hans blodiga pengastinna styre över Chicago är nu över. Han förs över till ett högriskfängelse utanför Atlanta.
Fängelseåren blir ingen vacker historia. Efter några år flyttas han till det ökända fängelset Alcatraz. En vindpiskad ö utanför San Francisco. Han lever i en kall och dragig cell. Och nu börjar Als otaliga besök hos prostituerade göra sig påminda. Någon gång, förmodligen efter flytten till Chicago, drabbas han nämligen av syfilis. Om man lämnar den utan behandling kan den här sjukdomen sätta hela förståndet i pant. Och det är precis vad som händer med den en gång så imponerande Al Capone. Han blir en skugga av sitt forna jag. Den kraftiga kroppen smalnar, ögonen holkas ur och hjärnans synapser brinner som en skogsbrand. Han släpps på grund av sjukdom redan 1939 med omfattande mentala besvär. De sista åren i livet lever Al på sitt gods utanför Miami. En lyxig plats som han knappt kan njuta av längre. Vid det här laget klarar han inte att göra mycket själv och blir svagare och mer oberäknelig för varje dag som går. Till slut får han en stroke, tätt följd av en hjärtattack, och dör år 1947 när han är 48 år gammal. Al Capone är förbudstidens kändaste gangster. På sin obarmhärtiga väg till toppen överlever han både mordförsök och gängkrig. Men det är saken han inte bryr sig om som får honom på fall. Skatterna han fnyst åt spärrar in honom. Och någon av de motvilliga sexarbetarna han glatt förgripit sig på ger honom sjukdomen som blir hans död. Ett snöpligt, men tämligen poetiskt slut för en man som byggt sin förmögenhet på andras olycka. Du har lyssnat på Historiska brottslingar med mig, Mitcho Batalov. Manuset skrevs av Carl Häger och producent var David Dava Persson. Redaktör var Alex Häger och exekutiv producent var Victoria Rinkos. Historiska brottslingar är en produktion av Podplay.
Play, en del av